Trädgårdsindie presenteras i samarbete med Granngården och Hasselfors Garden.
Det är en stolthet. Jag har producerat någonting själv. För idag är vi så himla liksom bortskämda med att allting bara går att köpa. Man bara åker till närmsta affär och så ligger det där färdigt och man kan ta med det hem. Men någonting som du har åstadkommit med dina egna händer ger en helt annan tillfredsställelse. Så vi kan ju skoja om det när vi sitter och käkar hemma ibland. Liksom att det och det och det och det och det och det och det på tallriken i vårat. Liksom. Och den har jag faktiskt köpt.
Det blir en sport alltså.
Det är lite sport blir det. Lite sport. Mm. Men inte massa prestige. Det får det inte bli tycker jag.
Annette Nilsson är en av Sveriges största odlingspersonligheter med över 30 års erfarenhet. Hennes potager eller köksträdgård har under åren blivit flitigt fotograferad och dokumenterad i diverse tidningsreportage. Hon är en mycket uppskattad talare, har hörts bland annat i Odla i P1 och reser land och rike runt med sina föredrag och workshops. Hon lever i och driver Boäng, en professionell verksamhet och trädgård på 6000 kvadratmeter som är öppen för besökare ett par gånger om året. Dessutom har hon en av Sveriges största trädgårdsbloggar som går under namnet Dagliljan som ju också är ett av hennes stora specialintressen. Och det är med sån stor glädje som jag säger hej och välkommen till Annette från Boäng. Hej Annette!
Hej Emily. Tack så mycket för att jag vill komma hit.
Underbart att ha dig här hela vägen från Skåne.
Yes.
Men du Annette, du har alltså odlat i 30 år. Varför började du odla?
Oj, varför började jag odla? Vi bodde i en lägenhet och det fanns ett koloniområde i närheten. Och jag gick ofta förbi där med barnvagnen. Och så tyckte vi att ja, men det är klart att vi måste odla. Jag tror faktiskt vi började lite innan barnvagnen, något år innan. Och då var det mest pensionärer och vi. Vi röjde upp en 100 kvadratmeter övervuxen så här ogräsåker. Och så hade de hade bytt fönster på hyreslägenheten där vi bodde. Så vi fick en massa gamla fönster så vi byggde ett drivhus.
På Lotten?
På Lotten. Ja. Och på den vägen är det.
Som vi sa här då inledningsvis så är ju odlingen den allra starkaste trenden inom trädgård. Och har ju varit det de senaste åren. Kommer fortsätta vara det ett tag till, tänker jag. Men varför är det så?
Jag tror det passar väldigt bra in i tiden. Det är så många grejer som liksom sammanstrålar i odlingen. Det är ekotrenden, det är hälsomedvetenhet, det är miljötänket, det är liksom jättemycket. Och så kanske lite grann också att det är ett sätt att leva och profilera sig. På gott och ont.
Alltså när jag ska sälja in trädgård och försöka få folk att förstå diverse samarbetspartners så brukar jag säga att trädgård är den nya maten. Alltså trädgård är ju givetvis starkt sammankopplat med maten men det är också den nya maten. Och då tänker jag på det enorma utrymmet maten har tagit precis överallt de senaste 10 åren. Och sätter man in trädgård där istället så kan man ju förstå hur mycket utrymme det finns kvar att fylla.
Bara grejen sociala media och internet gör att vilken nörd du än är så att säga, är du odlingsnörd som jag eller håller på med Pokémon eller katten som helst så har vi ju fått en mötesplats så vi kan inspirera varandra. Så om jag har förutsatt med Bomås katalog i pappersformat så kan jag nu gå online istället och så kan jag dela med mig till alla andra som är intresserade och kolla här en jättebra böna som jag har odlat i många år, den ska ni ta. Och genom den sortens gemenskap så växer ju ett intresse och en community. Och fler blir involverade i det. Liksom. Så jag tror liksom att vi har fått de fysiska förutsättningarna, eller digitala förutsättningarna, då,
precis,
för att växa.
Därav att det kan bli så jättestort som det har blivit och kommer att fortsätta bli och växa.
Ja, för förr kanske man var liksom ensam på gatan typ, och hade ingen att snacka med om odlingen. Sådär. Mm. Men nu har man ju hela världen att prata med och då lyfts man ju, man får nya idéer, man blir fler och man kan också börja träffas live liksom.
Och givetvis, alltså kontrasten till det märkliga, artificiella liv
totalt frånkopplat från ursprunget och produktionen. Att det alltid skapas reaktioner eller motsatser på det man lever i. Och det faktum att vi måste leva mer hållbart. Och i det hållbara växte bland annat ett behov fram med begrepp som småskalighet, när- och härodlat, krav och eko, lokalproducerat, självförsörjande och så vidare och så vidare. Men kanske också att behovet att odla blev ett begär, tänker jag. Alltså inte bara ett behov med de här faktorerna, utan faktiskt att vi måste. Alltså vi måste, alltså det har blivit ett begär.
Jo, men det tror jag du har, det här med den här sociala gemenskapen. Kan man träffa andra nördar, andra som är besjälade av någonting, då kickar man ju igång varandra, ja. Och då får man det här begäret.
Ja.
Att jag måste verkligen göra detta.
Något kroppsligt, ja, pratar jag om, alltså ett kroppsligt begär.
Ja, visst,
ja,
absolut.
Ja, ja. Du är med på det.
Ja, men folk brukar fråga mig när jag berättar att jag handgräver då, eller grepar min jord varje vår i köksträdgården, då så säger jag, det är inte klokt, det är ju liksom 400 kvadratmeter, hur orkar du det? Och det är inte så jobbigt, för att man, dels gör man någonting man älskar, och sen så skapar man en situation som är trevlig. Jag slår på radion, jag tar alltid en solig trevlig dag, jag har kanske med mig en podd eller någonting, och så går man in i någon slags flow när man jobbar. Och då har man ju hela den här, hela vinterns uppbyggda inspiration som liksom bara kokar i kroppen. Nu ska jag igång, nu ska jag göra det här. Och då är det inga problem att grepa 50-100 kvadratmeter på en dag.
Nej, verkligen inte. Och jag tänker att kroppen har ju längtat efter det så mycket, efter den här vintervilan. Så känner jag ofta, jag har så mycket verk i kroppen den här tiden på året. Så att man cravar verkligen.
Ja, man får kan ju behöva vara lite försiktig i starten om man inte går och gympa på vintern.
Nej.
Och så.
Precis, precis.
En tuff start.
Ja, nej, men, och just att, och den passionen och jag vill nu ska säga begäret snarare än behovet då, det är någonting som jag har reflekterat över när man är ute i alla trädgårdsforum och grupper, kanske då i synnerhet i de här odlingsforumen. Alltså man, jag tycker man märker det på folket, att de är så tända.
De är laddade, ja.
Eller hur?
Ja, men självklart. Jag tror det var Simon Irwin som sa det en gång, att det var så skönt att vara trädgårdsmästare här i Sverige, för vi hade ju faktiskt en vinter där man fick en paus. Och jag tror att pausen är viktig. För min del innebär det att ställa undan redskapen något sån här och så gå in och börja sticka. Det gör jag på kvällarna när det är mörkt. Och då laddar jag batteriet den vägen istället. Det är en annan hobby jag har då. Kreativ stickning, mönsterstickning.
Underbart.
Och då gör det ju att så här års så vill jag ut igen. Och då har man liksom fått den här nödvändiga pausen.
Ja, men jag håller med. Alltså det är lätt att snacka skit om vintern och sådär när man bor i Sverige. Men samtidigt, det är underbart att leva i ett land med årstider. Det är faktiskt det.
Ja, det är det.
Och särskilt när man håller på med trädgård.
Ja, vad man än håller på med, för man, det är en rätt fysisk sport om man säger så. Man kan ju faktiskt slita ut sig. Så jag har kommit upp i de åren när jag behöver vintervilan, helt klart.
Din köksträdgård, Anette, berätta om din köksträdgård.
Vår köksträdgård ska jag säga först då, för det är inte bara min.
Förlåt.
Vi är två stycken som
ni
bor där.
Ni två stycken.
Ja, och förut var det barn också, men de har flyttat. Vår köksträdgård är på 400 kvadratmeter. Och då är det bara själva odlingen. Sen är det ju växthus och fruktträdgård och sånt där utöver det. Men 400 kvadratmeter som är indelat i 6 kvarter. För jag har en 6-årig växtföljd. Och så finns det 4 hörn på den som jag odlar perenna saker på. Lite bärbuskar och sånt som inte flyttar varje år. Och gångarna mellan de olika 6 kvarteren är permanenta. Så att det är
täckmaterial i de gångarna, eller vad är det för underlag?
Numera grus, har varit flis tidigare. Mm. Och sen inne i kvarteren där jag är tvungen att gå mellan bäddar och sådär, har jag bara halm oftast.
Yeah.
Funkar bra. Och så är de brädkantade då, kvarteren. Men inte varje odlingsbädd, för jag vill ha så få kanter som möjligt. Jag har bara kanter där jag måste skilja jorden ifrån grus och sådär.
Just det.
Inte någon annanstans.
Några häckar?
Buxbom runt.
Trevligt. Hur har den klarat sig?
Peppar. Lite angrepp har vi haft, men inte så jättemycket. Jag gjorde misstaget att klippa buxbomen för snällt. Så att det blev, jag byggde liksom upp en väldigt tät, tjock rugg, du vet, som en rya ungefär på den. Och då blir det jättebra förutsättningar för svamp och frodas där. Så att vi har tagit ner den rejält. Och på det sättet har vi inte fått nya angrepp, peppar, peppar. Får vi se.
Men den har ingen luft emellan marken och nedre delen. Ni har inte fått stamma upp den eller göra ben som jag Nej. Förstått att en del gör. Och har klarat sig bra på det sättet.
Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Däremot så är den är väldigt grov och gammal. Mm. Så att den är ju inte jättetät alla längst ner ändå. Mm.
Nej. Ja, men det är ju bra. Det kan nog ge till ens fördel då helt enkelt.
Ja, jag tror på alltså mycket luft.
Mm, mycket Absolut. Luft är bra. Men alltså 400 kvadratmeter, och det är bara själva odlingen eller köksträdgården. Mm. Sedan så har ni andra ytor också då. Ja. För eran totala trädgård är på
6300 drygt.
Det är en härlig, god yta att jobba med. Vad har ni?
Den är för stor för att vara prydlig, kan jag säga.
Ja, det, gud vad
skönt. Gott om ogräs.
Härligt, härligt. Det gillar vi. Mångfalder. Men vad har du mer för delar?
Vi har ganska mycket dagliljor som jag sysslade med det förut. Jag kan ju säga att bloggen heter numera Boäng istället för dagliljan. Så om ni ska googla den så hittar ni den på Boäng. Sen har vi mycket träd och buskar, för jag är jätteintresserad av bladfärger. Så varierat, gult, rött och sådär. Och sen har vi en vinterträdgård, ett stort kallväxthus på 80 kvadrat. Ett lite mindre växthus på 40 kvadrat, för jag behöver för plantuppdragningen då. Alla de ytorna.
Hur mycket planter drar du upp, skulle du våga uppskatta? Du borde ju ha det för sig ganska...
Ja, någonstans runt 10 000 tror jag, ungefär.
Okej. Okay. Och nu snackar vi annuella grödor, år efter år.
Ja.
Ja. Here we go again.
Ifrån mars till maj,
ja, det...
ungefär.
Men du, alltså det här då med den underbara köksträdgården. Du har ju faktiskt... det de i Frankrike kallar för potager. Mm. Alltså, som betyder en dekorativ köksträdgård, va?
Ja. Eller, potager på franska betyder ju bara köksträdgård. Just. Det är bara att vi har lånat det begreppet för dekorativ köksträdgård. Att odla i den franska stilen, liksom.
Just det, för att det är det som är en köksträdgård helt enkelt i Frankrike. Ja. Det finns ingen, så att säga, traditionell, den vanliga köksträdgården. Nej, utan det är bara potager. Man jobbar bara på det sättet.
Man jobbar på det sättet, ja, precis.
Och varför blev det, var det så från början, eller var det någonting som växte fram i med desto mer du odlade och desto större kunskap som du fick så fastnade du för det? Eller är det den vägen som är den naturliga vägen att gå, för att någonstans är det som blir bäst?
Från början var det rent krass platsbrist faktiskt. För när vi bodde uppe i Sigtuna, vilket vi gjorde tidigare, då hade vi en liten, liten radhustomt. Och jag hade trädgårdslandet på norrsidan på en pytteliten plätt. Och så blev det sådär, hur ska jag få plats med lite till? Jo, om jag sätter lök en rad och sen sätter jag sallad en rad och sen sätter jag rädisor en rad och så höll jag på sådär. Så kan jag sätta grejerna mycket, mycket tätare. För att du vet, under och över jord och tidig och sen kultur och sådär. Och då blir det ju på sätt och vis en potager. När man börjar att blanda massa olika saker och sätta in lite blommor och sådär. Upptäckte helt enkelt att det var snyggt. Mm. Och kul. Mm. Det var roligt att tänka så.
Och praktiskt.
Och praktiskt, ja, absolut.
Allting. Men kan man säga att det ändå börjar bli begrepp eller en metod som de flesta börjar tillämpa nu? Så tänker jag i alla fall att... det börjar bli mer och mer självklart att man jobbar på det sättet.
Ja, absolut. I alla fall det här med tidiga och sena grödor bredvid varandra och under och ovan jord och så här. Så tänker ju många idag. För att man vill ha en tät plantering där det blir så lite ogräs som möjligt. Många gör djupbäddar där man, som liksom tål odlas tätt. Och sen att man sätter in blommor, det gör man för att det är kul. Det gör man för att man får mycket pollinatörer och man får doft. Och det finns många olika anledningar. Mm. Och så är det snyggt.
Mm. Men om vi pratar om det, just att jobba på det sättet och kanske särskilt med blomster och så vidare. Alltså samodling, kompisar. Vilka växter är kompisar? Hur är det med det där egentligen?
Ja, jag började väl att läsa lite grann om det och jag tittade på olika scheman som fanns och sådär. Och sen beslutade jag mig för att när de påstod att den och den växten inte kan växa tillsammans så hade jag redan testat och det funkar alldeles utmärkt. eller att den och den måste växa bredvid den för att må bra och sådär. Då tänkte jag att det är nog rätt mycket bullshit om jag ska vara ärlig. Mm. Så jag bryr mig inte om det. Jag har aktivt valt att inte liksom bry mig. Det enda jag bryr mig om, det är potatis och tomat. Potatis och tomat odlas inte i närheten av varandra, för då får ju tomaterna bladmögel från potatisen. Liksom. Så att det är det enda stora no-no jag har.
Finns det något geografiskt avstånd där som är liksom säkert, eller hur funkar det?
Alltså, ju längre ifrån ju bättre egentligen, men det hjälper ju också mycket att ha tomaterna i växthus.
Ja.
Har de
skyddade. Helt separerade.
Ja, ingen potatis inne i växthuset då givetvis.
Nej.
Men alltså, bara det att du glasar in dem gör ju att de klarar sig mycket bättre för sporerna.
När vi då ska planera våran köksträdgård, det är nog många som går och drömmer om att skapa en köksträdgård. Oavsett hur stor yta vi har att jobba med. För det är inte alla som har de här flotta 400 kvadratmetrarna. Man kanske har 4 pallkragar. Man kanske har en liten plätt och så vidare. Men vad är det vi ska tänka på när vi ska planera? Vad jag tänker på är ju växelbruk eller växtföljd. Alltså är det någonting som vi ska... Den enda regeln, sen hur den ska se ut, ja men det kanske kan variera och hur man tänker där. Men att vi ska jobba med en växtföljd. Kan man ens göra en köksträdgård på något annat sätt idag utan att tänka växtföljd?
Det är klart du kan. Man kan skita i alla regler och göra precis som man vill. Men jag tycker ju växtföljden har den fördelen också, att jag slipper ju uppfinna hjulet varje år. Om jag har en växtföljd som jag vet funkar, där jag utgick ifrån potatisen i mitt fall. Så här stor yta behöver jag för att odla min potatis, en årskonsumtion. Alltså måste alla kvarter vara så stora som potatiskvarteret är. För att potatisen ska få plats var jag än sätter den. Och så planerar jag upp de andra 5 åren. Och sen så går det runt på 6 år då. Det gör ju att jag slipper att göra om varje år. Jag slipper att tänka jättemycket. Utan jag bara flyttar. Och sen också det här med jordbundna sjukdomar givetvis. Det är klart att det är bra att flytta grejerna. Men odlar man i 4 pallkragar och man köper ny jord varje år. Då har du ju inte riktigt samma behov av att vara sträng. Liksom, då kan du ju fuska rätt rejält. Men det är ju onödigt att göra det. Man behöver ju inte köpa ny jord. Tar man vara på sin jord och vårdar den liksom, så kan du återanvända den länge. Du behöver fylla på näring. Och helst då inte bara liksom koncentrerad näring, utan hästgödsel eller något sånt. Så du får volym och så också.
Och när man då kör den här växtföljden, en del tycker jag om att dela upp grödorna i mest respektive minst näringskrävande. Planera dem efter alltså mängden näring som de behöver. Eller så kan man ju då, som jag tycker om att dela upp dem inom växtfamiljerna. Mm. Vad säger du om det? För det skapar också en del problem för mig till exempel då, som ska vara så strikt att odla inom växtfamiljerna. Och jag känner inte alltid att jag kan utnyttja platsen på bästa sätt. Som om jag hade fått blanda lite mer.
Ja, jag förstår problemet. Jag gör nog som du ganska mycket. Jag har det inom växtfamiljerna ganska mycket. Men jag syndar också. För att sådana saker som inte får jättemycket sjukdomar som sallad och sånt där, de kan man ju fuska med. Ja. Och blommor kan man fuska med en del också. Det enda jag är något sån här noggrann med, det är ju korsblommiga grejer då, i och med klumprotsjukan.
Familjen kål då ska vi...
Precis, kålfamiljen. Tillgör. Och det finns ju många blommor som tillhör den också, så att man kan ha lite kål där. Där försöker jag vara något sån här disciplinerad, men resten är jag inte så himla noga med. Det kan få flytta lite grann. Men eftersom jag har grundplaneringen på 6 år så slipper jag ju tänka så mycket. Va? Utan jag bara låter det liksom snurra.
Mm. Precis. Och jag tänker på det också att kan vara bra att förtydliga att, alltså att alla växter ingår ju eller tillhör ju en växtfamilj. Och det gäller ju även då sommarblommorna. Så om man vill blanda in mycket sommarblommor i sin köksträdgård och har gjort en växtföljd, så ska man inte glömma bort att sommarblommorna tillhör ju också en växtfamilj. Och som vi då var inne på, korgväxterna till exempel, sallad. Där hamnar en väldig massa annueller, sommarblommor. Men å andra sidan då, det är det jag menar, att de kanske man vill
ha
med.
De är inte så himla känsliga.
Nej, de är inte så känsliga, så det gör ingenting. För vi återfinner ju de flesta där faktiskt. Om man då vill ha dem i alla kvarter, då kanske det inte...
Det är väl med grekisk lövkoja och sånt där, för det är nog kolfamiljen, tror jag.
Det är det,
ja. Och man tänker inte på att rädisor och rucola också tillhör
dem. Det är kol också, ja. Precis. Jajamän. Mm. Men, och sedan vad det gäller sommarblommorna så har vi ju en massa sorter som inte tillhör någon av de så att säga traditionella familjerna som är i köksträdgården, utan som är liksom en helt egen familj. Du har malva, du har väddarna och du har valmo till exempel, som du kan sätta då hur som helst. Krasse.
Bra.
Ja, krasse.
Jättebra.
Toppen.
Enda eländet med krassen i kolfjärilen.
Ja. Du, jag märkte det! Ja. Herregud alltså! Ja.
De älskar
det. Ja, men jag har inte haft det problemet innan. Men kanske för att jag inte haft så mycket krass innan som förra året.
Ja, eller också är det nässelfjärilen. Jag kanske sitter här och ljuger.
Nej,
det var
kolfjärilslarver överallt. Ja. Alltså. Mm. Men det är ju också bra, för att då blir ju krassen som en slags fånggröda, fungerar den ju då också. Så att den gick ju inte på, de gick ju inte på grönkålen på samma sätt, utan de gick ju på krassen.
Okej, det var ju jättebra. Ja. Det är som i år, jag ska ha tagetes, det blir en bra fånggröda.
Det är en väldigt bra fånggröda.
Ja, fast,
väldigt, väldigt bra.
För någonting annat.
För, ja,
sniglarna.
Precis, sniglarna älskar ju dem. Vilken tagetes ska du ha? Är det kryddtagetes?
Ja, jag ska ha kryddtagetes och så den som heter Alumia Vanilla Cream.
Ja, älskar den.
Ljusgul.
Ja, den är jättefin. Mm. Jättefin. Jag gillar den här Linné-tagetesen också.
Den är jättesnygg.
Den är flott.
Den är lite hög och hopp på kanten bara.
Ja, det är den.
Långbent.
Exakt, den får man innanför i så fall.
Det finns en jätteläcker korsning, kostsallad isberg som heter Crunchita. Mm-hmm. Som är helt ljuvlig. Men den är inte alltid så lätt att hitta den sorten, tyvärr. Kostsallad överhuvudtaget, romansallad. Odlar man egen sallad så måste man odla det. Och sen tycker jag också, om man vill ha lång salladsäsong så ska man gå över på escarolsalladerna på hösten. För att de blir ju gärna bittra.
Lite bittra tänkte jag precis säga.
Ja, på sommaren blir de det, men på hösten blir de inte det.
Aha.
Mycket, mycket goda då, höstodlar de.
Intressant.
Tål mycket frost och sånt där. Så att dra upp sådana under sommaren och så sätt ut dem efter den vanliga salladen har gått i blom.
Men sen så är det ju också en del jobb är det ju att ha en köksträdgård.
Ja.
Förstår.
Det är ett roligt jobb.
Ja, det är det. Absolut. Men jag tänker att förstår man hur mycket jobb det är?
Jag skulle säga både och. En del tror att det är så mycket jobb så de vågar inte. De kommer aldrig igång, utan de planterar i en pallkrag och sen blir det inte mer. Och det tycker jag är synd. För så himla jobbigt är det inte. Jag tycker fler skulle våga och släppa pallkragarna ut och odla på bäddar, liksom friland. För det är lättare att hålla uppvattnat och vi får inte lika mycket myror i. Och, ja, jag tycker det är fördelar. Jag har lite pallkragar, men det har jag mer liksom av ren platsbrist. Om jag inte får ner grejerna i köksträdgården och att det inte funkar med min planering, så där som vitlöken i år till exempel. Då ställde jag upp några pallkragar borta i ett hörn och så fick vitlöken stå där. Men, och sen också hur mycket jobb det är om man går på för stort och knäcker sig. Ja, det kan man kanske göra. Men hitta arbetsbesparande metoder. Täck mycket sådana grejer så blir det inte så jobbigt.
Just det du säger med pallkragarna, det har vi diskuterat mycket här tidigare. Pallkragarna som har blivit så oerhört populära, och det är ju toppen om man kanske inte har så stor yta att odla på. Så kan man ju, men i en större, på en större yta så kan man ju tycka att det kanske kan vara lite synd med markkontakten och mycket som går förlorat, att det blir väldigt utsatt. Vad säger du om det?
Ja, alltså om man ersätter en hemmasnickrad träsaj med en pallkrage, det spelar ju liksom ingen roll. Men man kanske inte behöver ha den lilla pallkragen då, utan man kan öppna en av fyra sprintar och så seriekoppla alltihopa så att du får en lång bädd istället för en massa små kvadrater. För det är ju just det här att ju mer yta du får utåt, ju torkkänsligare blir det ju, och ju mer myror får du och sånt där. Så att jag tycker, alltså pallkragen är ju självändamål liksom, utan det är en kant för att hålla jorden på plats. Mm.
Men det är ju många som tänker ändå att det blir mera, det är en mer kontrollerbar yta så att säga, som ja, för diverse skadeangrepp, och du kan till och med sätta lock på, alltså göra en kallbänk av det, och du håller sniglarna utanför och så. Det gör det ju inte helt, men
nej, men det kan du också göra, men istället för att ställa fyra pallkragar bredvid varandra med kanterna mot varandra som jag sett många gör, då kan du ju istället då koppla ihop dem till en enda långbädd. Då får du dessutom en större yta, för du, de här sidoväggarna försvinner ju liksom, som är onödan.
Precis.
Om du fattar vad jag menar.
Ja, absolut.
Jag sitter här och viftar med händerna, det syns inte så bra på podd. Men så det tycker jag, ju färre kanter, ju mindre torkkänsligt blir det, ju färre gömställen för sniglar och såna här grejer.
Mm.
Så att ha inte mer kanter än vad som är nödvändigt.
Nej.
Men absolut är kanterna bra mot gräsmatta och mot allting, sånt grus och så.
Placeringen då av en köksträdgård, den optimala placeringen eller platsen, hur ska den se ut, Anette?
Jag tycker den optimala placeringen är när den syns. För det tycker jag, det enda som jag tycker är dåligt med min egen köksträdgård är att den ligger på baksidan huset. Så att egentligen så är det bara vi som ser den, vi som bor där. Och det tycker jag är synd. För att om väderstrecken hade varit annorlunda på vår tomt, och om den lediga ytan hade varit annorlunda, då hade jag anlagt min köksträdgård på framsidan vid vägen där folk ser den.
Mm.
För att det är synd att gömma något stort blommande grönt vackert sådär, så ingen kan se det. Annars, liksom rent egoistiskt, så tycker jag att vi har en bra placering för att det är öppet och soligt. Samtidigt som det finns skyddande häckar så att det blåser inte jättemycket. Vi har köket öster om köksträdgården, det vill säga köksträdgården väster om köket. Vilket gör att det är en bra kvällsplats.
Trevligt.
Ja, det är jättemysigt. Oh. Man går ifrån köket genom vinterträdgården där jag har all uppdragningen av småplantorna. Ut på en uteplats. Och efter uteplatsen kommer köksträdgården. Så att det är en sån här härlig, snitslad bana där.
Dreamy, ja, låter det.
Och kvällssol. Ja. Så att där kan vi sitta och äta på kvällen. Och så här, man har hela liksom planteringen framför sig. Det är ljuvligt.
Ja. Men det är det man måste förhålla sig till. Alltså att det ska ju vara den soligaste platsen. Mm. Det får gärna vara en vindskyddad plats.
Mm.
Eller hur?
Ja.
Och sen det som det alltid tjatas om, att ha det nära köket, får man ju alltid höra, att den ska vara lättillgänglig.
Mm. Ja, men det är jätteviktiga synpunkter. För att har man den långt bort någonstans i ett hörn så kanske, nej, jag skiter i persiljan.
Ja, men
man är lite lat, va?
Absolut.
Orkar inte gå ut, det regnar.
Mm.
Så att det är jättebra att ha den nära.
Mm.
Men jag tycker också att, jag menar, förr i världen så hade man ju alltid köksträdgården på baksidan i huset så bort i ett hörn, bara för att den ansågs inte vara fin nog att visa. Men en köksträdgård är ju fin. Oavsett om den har blommor i sig eller inte, så är den ju faktiskt fin. Så att jag tycker liksom, skäms inte över köksträdgården, utan placera den där den syns, om det går. Om det funkar.
Gäller det just, alltså jag blir sugen på att det du säger är faktiskt jätteintressant, att man ska exponera trädgården. Kanske överhuvudtaget.
Mm.
Att det är ju superflott att göra det. Och sen kanske man inte har köksträdgården som största. Att det är så att säga den stora höjdpunkten i trädgården. Men det kanske är en vacker rabatt eller en plantering överhuvudtaget.
Mm. Jo, men det är klart man ska. Är det ens intresse och man är stolt över det man gör, så ska man visa upp det. Och alltid kan man inspirera någon, eller irritera någon kan man också göra, det kan vara roligt också.
Det är underbart.
Ja, alltså, när vi bodde uppe i Sigtuna och vi hade den lilla trädgården, då hade jag svårt att få plats med allting då, av naturliga skäl. Och så ville jag göra varmbänk. Och då tänkte jag, kan jag göra varmbänk här, det är så nära till grannarna. Och, så här. Det slutade med att vi snickrade en låda och så plastade vi den invändigt för att det inte skulle rinna någon lakvatten och sådär. Och så anlade vi en varmbänk på garageuppfarten. Och det var ingen som sa någonting, det luktade inte något namnvärt och sådär. Men däremot var det ju jättekul att visa alla grannarna vad som växte i varmbänken sen. Så det var ju, vart ju lite snackis på gatan sådär.
Såklart,
ja,
såklart.
Det är jättekul.
Ja, verkligen. Lite så här favoritsorter.
Ja.
Du som odlar då så vansinnigt mycket olika sorter. Vi har diskuterat 500 000 oavsett hur många det är. Du har prövat många också genom åren. Mm. Och givetvis så kommer man ju fram till en del som är extra bra av olika anledningar. Vill du namedroppa någon så hade det varit super.
Ja. Om man går in på bloggen just nu så kommer man att hitta en del inlägg om en liten grön herrkuvert som heter Allegria. Och den har förut funnits i svenska sortimentet hos några firmor. Men sista åren har jag fått köpa den ifrån Frankrike och i år var det alldeles omöjligt att hitta den. Så jag har fått köpa hemifrån en odlare i Belgien. Alltså grossisten typ. Det är en liten, liten herrkuvert som är väldigt tunn. Den är tunnare än en blyertspenna och den blir inte trådig. Så att även om man är lat och inte går och skördar kontinuerligt så, där, så kan man rycka upp hela plantan och ta alla bönorna på en gång sen. Så den har jag pratat mycket om. Jag tycker väldigt mycket om gråärtorna. De kommer ju nu tillbaka, jätteroligt. Solberga, den gula, märta, jättekul. Vad tycker jag mera? Jag tycker om lök. Lök är ju jättebra grej att odla själv. Och jag frö...
Är du självförsörjande på lök?
Ja, självförsörjande på lök. Mm. Jag fröodlar lök, alltså sår lök. Köper inte sättlök.
Aldrig sättlök?
Jo, jag har gjort det tidigare, men jag har slutat för att jag fick in vitröta, som är en tråkig växtföljdssjukdom på lök, en svamp. Och därför så vill jag garanterat inte ha in några mera smittor och grejer, och då är det mindre risk om man frösår. Och sen är en annan grej också, att jag får mycket roligare sorter om jag frösår. Mm. För om jag går till en handelsträdgård eller någon stor sån här växtfirma och handlar, så finns det i Stuttgart och Sturon i princip. Och sen är det slut på sorter. Men om man köper frö så kan man få alla möjliga roliga. Och de här franska rosa delikatesslökarna, roskofflökarna.
Jag blir så sugen på lök nu.
Jag odlar en sort som heter Caravell. Som jag förmodar har någonting med båtarna, Caravell, jag vet inte. Att göra, eller också är det en ort som heter Caravell. Men det, någonstans i Roscoff i alla fall så har de odlat den här löken sedan 1600-talet. Och det är en gul lök fast med lite rosa anstrykning. Så när du skär den så får du rosa ringar. Och så är den väldigt mild och krispig och går att äta liksom rakt av när den är ny. Och så har den jättebra lagringsegenskaper så att den börjar inte växa i köket för mig. Utan den håller till långt fram på våren.
Men du, jag som aldrig har odlat lök från frö. Hur lång tid tar det?
Jag sår någon gång i februari. Jag tror att du kan komma undan med att så i mars också. Och jag sår dem i plugg. Jag näringsvattnar dem när de står i pluggen. För att jag vill inte skola om dem för tidigt. För de är ganska fuktkänsliga. Små fröplanter av lök. Och sen sätter jag ut dem i mitten på maj kanske. Det är frostfritt hos mig, garanterat.
Så du skolar inte om dem överhuvudtaget utan sätter dem rakt?
Jo, jag kan skola upp dem i en 7 cm kruka. En sån liten typ av axékruka. Men det räcker att näringsvattna ganska länge. De står fortfarande i plugg hemma.
Och när är de då färdiga? Eller man kan ju börja ta dem i och för sig. Du kan ju ta dem i alla stadier.
Juli. Ja. Slutet på juli.
Ja. Men jag kontaktade ju dig en gång när jag hade problem med min salladslök. Jag har ju sett din salladslök och varit så fruktansvärt avundsjuk men peppad och inspirerad också. För att jag älskar ju salladslök och försökte med det. Och det gick ju inte alls bra för att de var ju jättefina, de där små plantorna som jag satte ut. Hade också försått då. Så en efter en så stukade, de bara kroknade och det var som att de ruttnade bort.
Ja.
Jävligt märkligt alltså. Men alltså för jag vattnar ingenting nämligen.
Lök är ju känsligt för övervattning i början, men inte sen. Sen är de inte så känsliga. Då kan man vattna på rätt bra. Så att jag vet inte.
Kanske ska
näringsbrist, någonting.
Ja, det är definitivt.
Torka.
Ja,
det finns många anledningar att saker dör. Om jag ska namedroppa igen så är en riktigt kraftig sort som jag brukar odla i Guardsman. Den är riktigt bra. Mm. Alltså Guardsman som är vakt. De är riktigt stor kraftig. Jag tror att den heter så för att den står liksom rätt upp som en soldat.
Som en soldat, ja.
Landet.
Ja. Och många av de här fröna som sagt, då, de beställer du från utlandet.
Ja,
ja. Utländska fröpinnar. Men det som du sa där i början, om nu en sort är så bra som, ska vi se vilket det var, som hade någon brytböna där i början du sa.
Allegria.
Allegria, ja. Mm. Och den har funnits här innan. Mm. Varför försvinner den då från sortimentet?
Dels tror jag fröfilmerna vill förnya sig lite grann. Man vill ha nya grejer och sen har den väl inte sålt tillräckligt bra. Det är ingen som har pratat sig röd i nyllet över den, så som jag har gjort. Jag har ju en potatisfavorit också som heter Anja, som inte har gått att få tag på många år nu för att den har varit sån här licenssort. Och nu säljer en webbutik den igen och då gick den som smör i solsken, så det var väldigt roligt att se.
Bra, bra. Men man ska ju lyfta det som är bra, eller hur?
Ja, men det är klart man ska göra. Och det gör ju också att folk tycker att det är roligare att odla.
Såklart.
Jag har ju fått jättemycket bra sorttips genom åren på nätet och från bekanta och sådär, och det är man ju jättetacksam över.
Jag tänker så här, att just att bra sorttips, vad är en bra sort? Det kan ju vara olika saker som gör den bra.
Ja, absolut.
Givetvis om den är lättodlad, odlingsvärd och inte håller på och krånglar, det tycker jag i alla fall är skönt. Men sen också, den får ju gärna vara god. Och det tänker jag, för sockerärtor tycker jag ju om att odla, för det gillar barnen. Det är ju också väldigt gott med sockerärtor. Nej, det är framförallt så är det lättodlat. Sen är det gott också, men vad man har märkt då när man har testat ett gäng olika, att alla är ju verkligen inte lika goda.
Nej.
Alltså gud vad det skiljer.
Och en del blir ganska hårda i skalet och trådiga efter ett tag och inte så kul att äta. Och så.
Ja, men verkligen.
Jo, men det är skillnad, det är klart det är skillnad.
Så att kan man då, ska man försöka göra någon slags lista, samla ihop det, eller finns det någon sån dokumentation på odlingsvärda sorter, både beträffande då att de ska vara tuffa, härdiga, lätta att dra upp och så vidare och så vidare, men också att de ska vara fullkomligt utsökta och delikata i smak.
Du får skriva den boken.
Ja, ska jag? Ah, det tycker jag, det är du som ska skriva den boken, Annette.
Nej, men om man får lov att nämna någon, så tycker jag att Lena Israelssons Gourmet. Den boken är ju kanonbra.
Ja.
Riktigt bra. Där tar hon ju upp, kanske inte då sorter bara för nybörjare, utan även för de som har odlat ett tag. Och sådana som är verkligen härliga att äta. Och lite större bredd liksom på vad man odlar också. Ovanliga grejer.
Men Anette, alltså det här med kolväxterna, det är ju ändå, gud vad, jag tror att vi är många som lider och som också suktar efter att få frossa i diverse kolväxter. Men alltså rent krasst, jag orkar inte med den där väven och snurra in allting i det. Jag tycker det är för jobbigt att hålla på av och bort med den och så. För problemet är ju inte bara det man håller ute, utan det kryper ju ändå lik förbaskat in en massa jäkla åkersniglar och sånt. Så att du måste ju ändå lyfta på väven och ta bort dem.
Ja,
alltså jag klarar inte, jag blir vansinnig. Vad ska jag göra?
Jag odlar ju blommor ihop med kålen, så jag har ju inget nät över.
Nej.
För då är det ingen idé att ha blommorna om jag ska näta in det hela sommaren. Jag använder ett biologiskt bekämpningsmedel. Det finns en bakterie som man kan köpa på postorder eller på välsorterade butiker. Som heter Bacillus thuringiensis, en varietet av den. Och du får det som ett pulver, du slammar upp det och så vattnar du eller sprutar ute på kålen när larverna är där. Så när du ser de första larverna, då behandlar du.
Nematoder på burk eller?
Inte nematoder, bakterier.
Bakterier.
Bakterier. En bakterie. Alltså jag tror att det funkar så att bakterien bildar ett toxin och toxinet tål inte fjärilslarverna, men vi tål det. Alla andra tål det. Så att det gör ingenting att vi äter de där bakterierna med deras toxin, utan det är fjärilslarverna som stryker med.
Men hade inte du använt ett nematodpreparat förut?
Nej, inte på kålen. Det är inte en nematod. Jag har använt nematoder till annat, till larver i marken. Till såna här pingborrar och sådana saker.
Okay, okay.
Harkrankarna.
Men det här, så det här funkar?
Det funkar jättebra. Jag gör 2-3 behandlingar på en sommar och då klarar jag kålen. Den är inte felfri, de hinner äta lite grann, men inte så mycket så att det förstör skörden för mig.
Men,
och det funkar även på de där larverna på krassen. du får behålla din krass.
Ja, jag ska gå till en computer, så ska jag beställa hem detta.
Bacillus thuringiensis.
Ja, låter strålande. Och annars så kan vi väl också konstatera, när vi ändå är inne på det med bekämpning, biologisk bekämpning, att det här är ju verkligen någonting som folk börjar få upp ögonen för att beställa diverse goda preparat. Ja. Schyssta preparat, det gillar vi ju.
Ja, ja, och halleluja för internet, säger jag. Ja. För det, där är vi ju igen nu, att det har ju blivit möjligt för oss, även amatörodlare, småodlare, att få tag på sådana saker som proffsen har använt ett tag. För att det finns på nätet och man kan köpa i konsumentförpackning. Mm. Och blir det för mycket så kan man dela med några kompisar eller så.
Men då, om vi kommer in på det här med samodlingen då också igen, alltså hur mycket hjälper det egentligen då att till exempel samodla kålen med tagetes eller något annat? Hur förvirrade blir skadegörarna av tagetesen?
Inte jättemycket tror jag faktiskt.
Nej.
Det är inte,
det känns bra.
Det känns, ja, det känns bra. Det är ett placeboeffekt där, ja. Ja, men det är jättebra. Självklart är det bra med mångfald. Självklart är det bra att inte köra monokultur.
Ja.
Så är det ju.
Ja.
Så att ju större variation, ju större är ju chansen att det finns predatorer där som liksom tar koll på dem du inte vill ha och så. Så att det är klart att man ska odla många olika saker, men man kan inte luta sig tillbaka och sen tro att man inte får några angrepp.
Men hur förvirrad blir morotsflugan av lökdoften?
Den kanske blir förvirrad, men jag tror att de forskade på det skulle krävas väldigt många lökrader innan nästa morotsrad, vad jag förstod, om det skulle ha någon effekt. Ja. Jag har angrepp på mina morötter. Däremot har jag inte mycket lökfluga. Varför vet jag inte. Mm. Men någonting ska man väl slippa här i världen.
Det är såklart att man ska. Ja.
Annars är det lite grann sådär. Vi brukar skoja om det. Så fort man börjar odla någonting nytt så upptäcker man en ny ohyra. Så fort man bekantar sig med en ny växt så upptäcker man också någonting som lever på den.
Mm.
Så är det.
Mm.
Men så funkar ju naturen.
Så funkar naturen. Och samtidigt då, desto större mångfald, desto större är ju chansen att det finns någon annan going som tar hand om den ohyran.
Självklart.
Så är det ju. Och det får vi inte, även om vi nu skojar och är lite taskiga här, så får man inte glömma bort att så är det ju.
Nej. Men det gör inte att man kan luta sig baka och strunta i att hålla koll. Hålla koll får man göra i alla fall.
Mm.
Men sen kan man ju bli olika upphetsad över att man får lite angrepp. Liksom, jag har accepterat att jag har morotsflugor och att en del av mina morötter ser ut som fasen när jag tar upp dem. Men det blir ändå tillräckligt för mig att äta, så att jag ser det inte som något jättestort problem.
Det kan jag ju tycka rent generellt. Alltså, den bästa odlingstiden för mig är nog faktiskt på våren och försommaren. I den där gamla kallbänken där vi har de här korta kulturerna, smakar så vansinnigt gott och ohyran har inte hittat dit än. Det är friskt och det är starkt och det är gott och läckert och så vidare.
Ja, det är helt rätt.
Ja, den tiden.
Jag lägger ju varmbänk på våren, brukar göra det då.
Så då får du ännu tidigare.
Hästskit eller ankskit nu för tiden.
Ja,
ja, precis. Jag har ju ankorna i växthuset. Och då får jag tidig skörd, vi har ju börjat plocka redan lite smått. Och det som du säger, man kan ju odla alla de där växterna som ska ha en kort dag. Allt det där som går i blom på sommaren. Alla asiatiska bladgrönsakerna kan du ju köra i varmbänk på våren. Så du har ju mycket mer att välja på då. De är ju ingen idé att så i maj.
Nej.
För då går de ju bara rakt upp i blom.
Där har inte jag ju lyckats med att med höstsådderna av de kulturerna. Som man ju också kör på hösten då.
Mm.
Ja, varför så vet jag inte riktigt. Jag trodde att man skulle börja så spenaten igen och sådär. Kanske i början på augusti eller så. Men de blev förkrympta små varelser som gick upp i blom med en gång. Men det kanske var ett sånt år också, i och med att jag har ju inte odlat så länge. Och då är det också svårt att göra korrekta utvärderingar.
Mm. Ja, det är lite, jag tycker också att det är lite svårt att tajma. Man blir gärna ivrig och så dem lite för tidigt så att de blommar, som du säger. Och sen är det en annan grej, och det sa du i förra meningen där, att skadedjuren är ju där. Så att kål och sådana växter som man sår för att odla på hösten blir ju oftare angripna än de man sår på våren. Så man får passa det lite mera. Så jag, precis som du, jag brukar ha flera brett stående i växthuset i augusti-september som aldrig blev planterade för att de gick upp i blom, eller det blev en massa kållarver, eller det blev kållopper eller någonting på dem liksom, så att de blev kvar helt enkelt.
De blev kvar, ja. Förresten, har ni hängnat köksträdgården för djuren? De har väl inte fri? Nej, det är klart att de inte har.
Nej.
Eller?
Nej, vi har faktiskt hängnat hela tomten, fast mot olika djur.
Okej, ja.
Det ser ut som Fort Knox.
Ja, men jag förstår. Vi ska också ordna det, ja.
Nej, men vi har ju ett snigelstaket med el längst ner. Så har vi två trådar för vildsvinen, grisarna.
Ja. Men alltså, ni har alltså ett snigelstaket, ja, med el?
Ja, det har vi.
Ja, mm. Och det funkar bra. Det är någonting som du...
Det funkar jättebra. 100%. Alltså, för de sniglarna som inte har kommit in på tomten än. För de sniglarna som redan är inne, där har vi ankor.
Just
och
det.
Handkraft och pellets, snigelpellets.
Mm. Mm. Sekatören.
Ja, precis. Mm. Sax.
Klaps. Jo, våran fina samarbetspartner Hasselfors Garden, de har tagit fram ett nytt produktkoncept som de kallar för jordkompisar. Och det är en serie produkter som inte är gödsel utan ingredienser du blandar i jorden för att addera nya egenskaper till den. Och de här olika jordkompisarna då, de har alltså egenskaper som adderar mikroliv, fukt, gynnar näringshållning och så vidare och så vidare, beroende på vilken av dem det är man tillför. Och det snackar alltså bland annat biokol, maskgödsel, lera och så vidare och så vidare. Och jag har sagt det förut, det handlar om att bygga en god jord. Det är så vi jobbar nu för tiden. Själv så ser jag fram emot att få komma hem och slänga på lite biokol i, ja, princip hela min trädgård, tror jag, eller alla odlingarna i alla fall. Djuren i trädgården.
Mm.
Vi skaffade ju djur ungefär samtidigt, du och jag. För det var ungefär då vi blev kompisar, tror jag.
Jag tror du var lite före.
Nej, lite före kanske.
Ja, var du.
Ja. Men ungefär samma. Men det var i alla fall, vad jag förstår, första gången för er också som ni blev med djur.
Ja, förutom katter.
Ja, förutom katter. Men ja, som också är ju faktiskt nyttogörare, såklart. Men som har fågelarna, tänker jag ju på nu. Mm. Berätta, vad var det första som ni skaffade?
Vi skaffade ankor för att vi var så trötta på att plocka vardagssniglar. Vi fick in dem för några år sedan och elstaketet då, som är runt trädgården, hindrar ju nya från att krypa in på bred front. Det kommer in lite grann på uppfarterna där vi kör in bilar och sådär, för där kan vi ju inte ha något staket. Men de som är på insidan förökar sig, och då sa vi att vi måste ha hjälp med det. För vi plockade sniglar i timmavis på kvällarna, jättejobbigt. Så då skaffade vi gula svenska ankor.
Svensk gulanka,
precis.
Mm. Är det genbank eller är det?
Nej, det är faktiskt inte genbank, men de är rastypiska i alla fall, så att de ser ut som de vore.
För de som inte vet kan man säga att det är alltså en av våra svenska lantraser, svensk gulanka. Det finns svensk blå också.
Mm. Och det roliga är att den är framtagen i Svalövstrakten och troddes väl vara borta och återfanns i Billinge, som är en av våra grannbyar. Mm. Så det var liksom lokal,
det var ju perfekt.
Lokal förankring, lokalodlat.
Ja, precis.
Och då, jag visste genom bekanta att de kunde vara duktiga på att äta sniglar. Och jag fick ällingar då, alltså ankungar, ifrån en flock som åt sniglar. För då, så de hade liksom socialiserats in där och lärt sig det. Så de fortsatte äta sniglar hos oss. Och så har de fått ungar och så vidare. Och
så. Så att de har... som i hundaven då, när man avlar på vissa egenskaper, så har de sniglarna i blodet, så att säga.
Ja, eller har lärt sig det av sina föräldrar i alla fall. Att det där är gott.
Ja, men man avlar på vissa anlag.
Ja, men det är jättekul att se. Jag kan ju komma ut nu på vårkanten med lite bröd eller något sånt där jag har över i köket, och så kastar jag det till ankorna, så springer de fram och smakar på det, så blir de jättebesvikna att det inte är en snigel.
Alltså, jag tror att jag kanske måste, fast... Det blir,
ja, det är sant.
Jag har ju nämligen svensk myskanka, som ju ska vara, det är ju de som påstås vara de ultimata snigeljägarna. Och visst, det är de, men till sanningen hör ju den att alla ankor äter ju sniglar mer eller mindre. Mm. Det är snarare vad man har gett dem. Men det där låter ju, så kan jag inte säga att jag har det kanske riktigt så som du säger. Så att,
Nej, men det har jag. När jag är ute och rensar på sommaren och jag hittar sniglar, då kastar jag dem till ankorna liksom, för att visa att, åh, titta, här är något gott. Och de springer i kapp för att hinna först till snigeln, så det är jättebra. Och de äter de stora också.
Mm.
nästan lite läskigt.
Ja, men precis. Det gäller att inte ge dem för mycket gottis. Det har man ju förstått i alla fall. Utan att man försöker, kanske i så fall, så jag tar in dem och ger dem mat på kvällen. Men att på dagtid så ska de ju få gå ut och käka i trädgården. Ja. Och då äter de ju mer.
Ja, och vi fodrar ju våra med sädeskross och sånt där. Så att det är inte så himla spännande. Så de föredrar ju... De föredrar att gå ut och hitta sin egen mat. Ja. Absolut. Ja. När jag släpper ut dem på morgonen så har de hur bråttom som helst. Ja. Även fast det finns mat i växthuset så springer de.
Just det. Ja, och det var därför som jag till slut skaffade ankorna. För att jag var faktiskt jävligt besviken på hönsen. Jag tyckte inte de åt tillräckligt mycket med sniglar. För de äter ju faktiskt också. De äter ju allt möjligt. Men visst, de där största slemmiga kanske inte slinker ner på samma sätt. Utan det är mer kanske lite i förebyggande syfte. Eller som en liten hjälp att de går och äter lite snigelägg och sådär.
Ja, de är ju bra också för de sprätter. Så precis. Att det ligger i ägg och sånt där så sprätter de upp precis. Det och så. Precis. Men vi röjde ett område i höstas med lite dagliljer och där låg mycket ägg då under bladverket. Så vi lockade dit hönsen och pekade på äggsamlingarna, men de åt faktiskt inte. Jag blev jättebesviken. Grymt besviken blev jag. Men jag vet inte om de var torra och gamla äggen eller om de var kläckta eller vad det var. Jag kollade inte så noga. Nej, men
de kanske inte var så crunchiga.
Pickade lite på det och sen gick de någon annanstans.
Ja, det där blev man besviken. Ja. Mm. Men annars... Så det var ju, okej, ni var så fruktansvärt trötta och knäckta över snigelproblemet eller snigelsituationen.
Ja.
Och det var därför. Men känner inte du att det har, liksom, att det har tillfört trädgården?
Ja, det har ja, absolut. Jag är ju inte ensam längre när jag jobbar. Bara det.
Bara det? Bara en sån sak?
Alltså, rätt så ofta är vi två i trädgården då, jag och min man Stefan. Men när jag är ensam så är det ju jättekul att ha ankarna. Och de tillför ju någonting. De är roliga, de snackar. Och de hör ju när jag går ut genom köksdörren, då kommer de och sådär. Det gör ju hönsen också. Vi skaffade några hönor efter ankarna då. För att... Vi hade byggt ett jättefint ankhus, trodde vi. Ett sånt där på hjul som man kan dra omkring och ställa på olika ställen i trädgården.
Ja.
Det var bara det att jag hade missat det här med hur högt ankor är bekväma med att klättra. Liksom sådär. Så de gick inte in i det där huset på hjul. Utan de la sig under det istället.
Ja.
Och då låg de och sov. Så tyckte jag, men nu när vi har bemödat oss och byggt ett så fint hus och skaffade några höns också så får bo i det.
Ja, men vad bra. Ja, men precis, för att jag kände, dels vill jag åt en helhet och ett kretslopp och använda djuren som biologisk bekämpning. Men sedan så var det också, alltså jag tycker att, jag brukar snacka om att djuren blåser liv i trädgården. Att det ger liv åt trädgården och att det är en symbios som på något sätt har glömts bort.
Ja, men absolut. Bara det här kretsloppet som man får. Jag tror jag skrev någonting om det på bloggen. Att nu har vi ju ankorna som då äter sniglar på sommaren och ger oss ägg. Fantastiskt, stora fina ägg. Jag har växthuset, jag kan använda det på vintern. Så att de övervintrar där då när jag inte har någonting annat i odling där. Och så lägger vi halm under och då kan jag använda halmen till att göra en varmbänk på våren. Mm. Så jag har ju fått ett jättefint litet kretslopp där. Det enda jag behöver tillföra utifrån är ju då halmen, för den har jag inte själv. Och så lite foder till ankorna.
Mm. Ja, och det där med alltså, hur de ska... Hur man ska hålla djuren och hur, vad de behöver och vad de kanske inte behöver. Det där är ett helt kapitel. Många tror att det är väldigt, väldigt invecklat och väldigt besvärligt och så vidare. Men så är det ju inte, och särskilt inte om man har lantraserna. De är väldigt, väldigt tåliga.
Mm.
Men jag tänker vi ska inte gå in mer på det, för det ska vara ett helt alldeles eget avsnitt. Det ska bara handla om djur. Och det
jag ska bara säga en sak om ankorna. Mm. Och det var att vi valde den gula ankan för att den flyger inte.
Mm.
För vi har nämligen byggt en pool.
Mm.
Och det var liksom sådär rätt så crucial att vi inte hade 7 stycken ankor i poolen hela tiden.
Ja, det hade varit väldigt besvärligt.
Ja. Det var bra, en bra ras. De har inte hittat poolen.
Om vi ska snacka lite jord. Jorden som ju är väldigt viktig, fundamental. Du har haft lite problem med en ganska så mustig lerjord. Kan man uttrycka det så?
Mm, absolut. Huset som vi bor i är byggt utav soltorkad lera. Och det är lera ifrån åken utanför. Gul, stenhård, siltig, finkornig lera. Med i princip inga andra partiklar i än bara lera. Så det var ett styvt jobb att bryta upp den när vi skulle börja odla. Gick inte att köra med fräs och så. Så det är ju, vi har gjort är att ta hem väldigt mycket hästgödsel. För att det är, finns gott om hästgödsel och för att den ofta är gratis. Annars hade jag ju fått köpa hem tonvis med matjord liksom. Så vi har köpt hästgödsel, eller fått hästgödsel som vi har kört hem. Vi har bara betalat för transporterna. Och sen gräver jag ner den med den här engelska dubbelgrävningsmetoden. Det går att söka på nätet om man är intresserad av det, double digging. Och det är lite sådär no-no idag, för idag så ska man ju marktäcka istället och inte gräva. Men om man har...
Beror på förutsättningarna kanske?
Ja, jag tycker att det beror på förutsättningarna, absolut. Har man en lerjord som jag har som är jättenäringsrik och fuktighetshållande och bra på många sätt men saknar massa humus, så går det ju mycket fortare om man några gånger i alla fall gräver ner gödseln i den. För då får man ju blandat gödsel och underliggande jord snabbt. Mm. Så att man får ett rejält odlingsjord på kanske 30-40 centimeter. Hade jag gjort samma sak med marktäckning, då hade det tagit längre tid och jag hade fått köra dit väldigt mycket massor liksom för att få upp så mycket jorddjup. Yeah. För humus bryts ju ner. Så att jag har valt att gräva ner den. Och sen är det också en annan anledning till att jag då inte gräver men grepar jorden. Mm. Använder grep.
Ja, men det...
Och det är att eftersom vi har den här lerjorden och det är jättedjup lerjord, alltså det är långt ner, så är den lite dåligt dränerad så att den är väldigt fuktig och det regnar jättemycket nere i Skåne där jag bor då. Och vi bor på kanten av Söderåsen så där regnar det extra mycket på vintern. Och det gör att jorden regnar ju samman. Den blir kompakterad av all nederbörd som faller under vintern. Så att på våren så vill jag få in luft i den. Och det får jag inte om jag bara täcker. Visserligen gör ju maskarna mycket jobb också. Va? Men om jag grepar den. Och man måste inte vända den upp och ner. Det räcker ju faktiskt att stoppa ner grepen och vicka. Eller något sånt där. Lufta. Men det behövs luft.
Men hur länge har du jobbat med den här jorden? Hur många år har du jobbat med den?
Jo, 15 år eller något.
15 år.
Ja.
Och din, där, att jobba på det här sättet som du gör ändå varje år då, att du inte kommer ansluta dig kanske till no dig.
Jag tror att jag skulle kunna göra det nu, för nu är ju jorden så bra.
Ja,
va? Så den jord jag har idag kanske jag skulle kunna göra till en no dig jord, alltså bara täcka. Jag ska inte säga hur det går i längden, men jag tror att det skulle kunna funka. Medan däremot från början, när man liksom ska ha ner humus i och blanda ihop och få ner luft i och så.
Och det är väl någonting som är bra att poängtera, att när det blir såna här stora trender inom vad det än blir eller vad det än gäller, så det beror ju på förutsättningarna, eller hur? Absolut, det kanske är det allra bästa, det mest smarta och mest nytänkande och så vidare, om man har de här förutsättningarna. Men har du inte det, då kan du inte förlita dig på det. Kommer det absolut inte att funka. Eller det kanske inte funkar lika bra i alla fall.
Mm. Jag tror att Charles Dowding, som är en av gurusarna där i no-dig-trenden, har visat hur han gör och att han har styv lerjord. Och han har bara lagt kartong på marken och lagt ovanpå så. Men då köper han ju hem alltså lastbilslass med sån här mushroom-kompost och sånt.
Lyx,
och lägger uppe på. Och det går ju jättebra att göra. Men jag har 400 kvadratmeter och jag kunde få hem hästgödsel i stora mängder. Och den ville jag inte ha liggande ovanpå. Utan den ville jag ha ner i. För att ha näringen ner i där den behövs till rötterna. Och inte uppe på. Och dessutom så håller ju näringen lite längre om den ligger nermyllad. Än om den bara ligger uppe på. Och uppe på så ångar det ju liksom upp i atmosfären det mesta.
En god jord alltså. Ja, det är nyckeln till framgång i trädgården. Och våran samarbetspartner Granngården, de har ju alla de här fina jordkompisarna från Hasselfors. Och då snackar vi alltså odlingssand, pimpsten,
lera, biokol och maskgödsel. Allt detta kan man hitta hos granngården.
Hur viktigt, eller på att säga, nej, men hur mycket ska man egentligen vattna?
Vi har inget fast bevattningssystem, så att vi vattnar så lite som det bara är möjligt, för jag måste gå runt med slang. Nu har jag fördelen då av det som jag som förut var en nackdel, den här styva lerjorden. Den innehåller ju väldigt mycket vatten och det är bra kapillärsugning på den också. Så att vi behöver sällan vattna, men när jag gör det så gör jag det med slang. Och alltså har du en jord som är mycket mull i, du har förbättrat den mycket, du inte direkt sår kanske utan du sätter ut pluggplanter som jag gör, då krävs det inte jättemycket vattning. Det gör inte det. Det är mest alltså, direkt sådd när du måste hålla sådden fuktig. Mm. Då får man inte glömma. Men har du en mullrik och bra jord som är uppfuktad på våren och du sätter ut pluggplanter, då varar det länge. Mm.
Det känns bara som att när man går omkring i en köksträdgård, när man är på besök i en välfungerande, frodig köksträdgård, någonting man slås av, ja, om inte hela ytan är täckodlad då, så man inte ser någon jord, det är ju liksom den här mörka myllan. Mm. Och att det liksom, känner man på jorden så är den alltid lite fuktig och ljummen. Mm. Och det är liksom, det är varmt och det är mumsigt och det är fuktigt. Och det är så gott på den platsen. Ja. Så tänker jag. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja.
Men det kan man ju åstadkomma då, inte bara genom att hålla på och vattna stup i kvarten, utan att genom att ha den här mulliga, fuktighetshållande jorden, att plantera tätt så att jorden inte ligger naken utan att det alltid finns liksom ett paraply över den. Och ja, sådana saker.
Mm. Men att det är på något sätt, de vill ha det så, de trivs bra då, växterna.
Ja, ja.
Om det är lite fuktigt och mumsigt.
Ja, fuktigt och mumsigt ska det vara.
Ja, för kan man ens gödsla för mycket, tänker jag också, i en köksträdgård. Och det känns ju inte så.
Ja, det är klart att alltså, du kan ju gödsla för mycket om du använder ren gödsel. Om du liksom häller ut massa hönsgödsel över alltihopa, då kan det ju definitivt bli för mycket. Men jordförbättra kan man ju inte göra för mycket. Det är ju bara att ösa på. Liksom. Mm. Och det är därför jag tycker hästgödsel är så bra, för det går i princip inte att överdosera.
Men jag tänker på näringsvattna och så, som det känns som att det borde man göra mycket, mycket mer. Med tanke på allt jobb man lägger ner på det här egentligen.
Både och. Jag näringsvattnar när jag har grejerna stående i plugg och kruka. Då näringsvattnar jag.
Men inte sen?
Men inte sen. Aldrig.
Okay.
Aldrig någonsin.
Intressant.
Nej, för att jag har lagt ner jobbet på jorden.
Ja.
Jag har gjort jorden bra och näringsrik med en massa hästgödsel. När jag sätter ut plantorna på våren, då brukar jag strö ut lite hönspellets. Men det är liksom en näve per kvadratmeter eller något sånt där. Det är inga mängder. Och så sätter jag ner mina pluggplantor och då har de fått en liten näringsboost liksom i starten där. Sen när de växer till sig, då får de ner rötterna i den där hästgödseln som jag har grävt ner. Och sen klarar de sig resten av sommaren. Jag behöver inte ge dem någonting extra överhuvudtaget. De enda gångerna som jag kan gödsla en gång till på sommaren, det är om jag plockar bort någon kultur helt och hållet. Skörda slut på någonting, som salladen som går i blom till exempel. Och så bestämmer jag mig för att nu ska jag sätta ut min escarolsallad här. Då kan jag lägga lite pellets igen, lite hönsel och
sånt.
Boosta
lite där.
Boosta lite, ja. För att ge en ny kultur en liksom kickstart så.
Hur är det med gröngödsling?
Jag gör inte det så ofta i köksträdgården i och med att den är liksom i produktion hela tiden. Men jag har funderat på om jorden skulle behöva en paus faktiskt.
Mm-hmm.
Så att jag kanske rent av, vi kanske ska göra lite mer köksträdgård på ett annat ställe på tomten.
Intressant.
Vi får se. Ja. Och då kanske jag skulle lägga in en liten paus för köksträdgården och gröngödsla den. För jag tror att den skulle behöva lite träda. Om du har lagt ner jättemycket jobb på din jord. Du har grävt och du har gödslat och du har fixat. Och så har du fått en sån här, precis den här myllan som du beskrev förut. Som blir varm och som doftar och som alltid är fuktig. Och som man bara liksom vill köra ner fingrarna i så här.
Mm.
Då har du den optimala jorden för dina grönsaker. Men du har också den optimala jorden för de flesta sommarblommor.
Mm.
Kanske inte för grusnejlika och sånt där som står för väldränerat. Men för väldigt många blommor så har du en fantastisk jord. Och sen samtidigt så drar du upp eller köper dina sommarblommor och så sätter du dem i en kruka vid dörren. Och jag säger inte att man inte ska ha sommarblommor vid kruka vid dörren. Det ska man absolut ha, för det är där man passerar ofta. Men man ska ju sätta några i köksträdgården också. Mm. För där kommer de att bli dubbelt så stora och de kommer att dofta helt fantastiskt och liksom komplettera odlingen. Och sen är det en annan grej också, att när man har odlat massa grönsaker och skördat dem, så blir det ju alltid hål i odlingen. Och då kanske man inte behöver sätta en ny planta, för man har redan tillräckligt med sallad eller vad det nu är. Utan då kan ju de här blommorna som står kvar fylla upp platsen. Så det gör ju att även om jag skördar hårt i köksträdgården så blir det ju inte tomt. För blommorna finns kvar. Mm. Och jag försöker att välja sorter som jag inte behöver ersätta, utan som blommar hela säsongen. Och de blommar ända in i frosten. Och nere i Skåne så har jag ju oftast någonting att titta på långt in i oktober, november.
Och vi pratade ju om det också, vägen in till ett odlingsintresse. Alltså det börjar med någon slags lust då. Mm. Eller begär eller behov eller vad det var vi sa. För att odla. Och så växer det. Man ser det växer. Tänk att det växer, det här fröet. Och det är ju så starkt. Mm. Man tänder till på det. Men sedan så har vi de andra bitarna. Att förädla skörden. Att ta tillvara på skörden. Förvara skörden.
Mm. Där är ju de moderna bostäderna ett litet hinder. För vi har ju ofta inga frostfria kalla utrymmen. Så som man hade förr med jordkällor och sånt där. Men det går ju att lära sig. Det är liksom, jag kunde inte sånt när jag började odla heller. Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra av grejerna. Jag odlade för att det var kul. Och rätt så ofta så blir det mycket över som vi inte åt. Och nu blir det mycket över som vi inte äter av en annan orsak. Och det är för att större delen av familjen har flyttat hemifrån.
Just,
och bor inte hos oss längre, så jag har för mycket grönsaker.
Men levererar inte du till några restauranger eller sådär?
Nej, inte. Jag säljer inte på något organiserat sätt. Mm. Utan det är mer sådär att har jag jättemycket över av någonting, så frågar jag om det är någon som vill ha. Men man lär sig allt eftersom. Jag tycker det viktigaste är att odla för att det är kul. Odla det ni tycker är kul. Odla det som växer snabbt och sånt där i början. Liksom, så man ser lite resultat.
Är det viktigare, menar du, än att odla det som man faktiskt tycker är gott eller godast? Eller det man faktiskt äter?
Jag tycker att det är viktigare att odla det som är kul att odla i början, när man ska upptäcka hur det är att odla.
Okej. Okay. Yeah.
För att man måste få den kicken av odlandet, liksom, att det är kul att odla. Sen kan det ju faktiskt vara så att du odlar någonting som du inte köper eller inte gillar när du köper det på ICA, men som kanske är alldeles jättetrevligt när du odlar det själv.
Mm.
Det är faktiskt skillnad. Det är jättestor skillnad. En hemodlad fänkål med all blasten kvar jämfört med en sån här dekapiterad sak som du köper i affären. Det är inte riktigt samma grej. Så att, absolut, tycker jag. Testa. Och sen upptäcker man ju, när man har provodlat massa olika saker, vad det är man verkligen äter
av. Ja, men precis.
Och vad det är man gillar.
Ja.
Det ger sig ju sen. Då behöver man inte odla det som inte blir uppätet.
Nej, precis. För att någonstans är det ju så här att har du väl kommit till den punkten att du har känt glädjen och fått uppleva glädjen av att det växer, då är ju nästa steg att det också ska smaka bra. Alltså att odla sorter då, som vi var inne på förut, som inte är så himla roliga, det är ju faktiskt jävligt störigt. Alltså.
Ja.
Det är all den tiden du har lagt. Alltså då hjälper det inte att det har vuxit där. Och det är så frodigt och det är friskt och det är flott och det har levererat, därför att det levererar ingen smak.
Nej, men det är ju tråkigt. Men jag ser ju också mina köksväxter som dekorativa, i och med att jag har den här potagé, va? Så att jag blir inte så stressad över att jag inte äter upp all mangolden. För den har stått där och varit snygg hela sommaren. Det gör ingenting. Man kan få stå där och vara snygg. Och sen är det också jättebra när man har djur. Jag förut fick jag ju alltså färska grönsaker över, det får jag ju aldrig nu. För allting som vi inte äter, det äter ju djuren.
Jag tror jag många sliter sitt hår när de hör det, så de skulle vilja ha era grönsaker. Att ankorna får dem istället. Ja, men det är ju det. Det är ju det. Och det måste jag säga, vi är inne på djuren igen. Vi hamnar alltid vid djuren. Men vad bra det är, vad de har avlastat våran stackars gröna Johanna, som alltid är så full, för att vi är också en familj. De har verkligen avlastat, för det är så mycket matrester som de äter. Du, jag tänkte på det också när vi snackade i telefon häromdagen. Så kom vi in lite på ekohysterin. Vad var det du, vad tänkte vi på då?
Jag kan bli lite irriterad över när en sån här ambition som eko går över och blir religion.
Mm.
Det kan jag känna ibland så.
Mm.
Men jag vet inte om det har att göra med att jag börjar bli gammal. Eller det är att man ser på livet på ett annorlunda sätt. Jag tycker det är rätt mycket idag som är lite halvhysteriskt.
Mm.
Barnen får inte lov att vara ute i solen och man får inte lov att äta det och man får inte göra så. Allting är på något sätt livsfarligt.
Ängsligt.
Ängsligt, väldigt, väldigt ängsligt.
Mm.
Och jag tycker att eko är kanonbra. Kan jag välja mellan ekofrö och konventionella frö så väljer jag självklart eko. För att det är snällast mot de som odlar det framför allt. Mot den miljön där fröna odlas fram. Att inte sprutas en massa där.
Mm.
Däremot så är ju de bekämpningsmedelsrester som eventuellt finns i fröet försvinnande små. Så jag behöver inte ha ångest över det om jag måste välja ett konventionellt frö. För min egen räkning. Det är mer liksom där det odlas då.
Allt konverteras ju. Alltså,
ja,
eller hur?
Och jag tycker att det är som sagt jättebra. Men man måste använda sitt sunda förnuft lite grann också. Jag har haft ett problem. Och det är att eftersom jag odlar i pluggbrett. Och vattnar då med näringsvatten. Så länge som växterna står i pluggbrett. Så vill jag inte ta kallt vatten ur kranen och hälla på tomater och chili och sånt där, för det gillar inte dem. Utan jag häller upp ett stort kar med vatten som alltid är fyllt med vatten och så gödslar jag ju det i det vattnet då. Och tar jag då de ekonäringar som jag har hittat hittills så är ju det är ju eko, det är ju naturgödsel så det börjar ju växa. Och då blir vattnet helt grönt och så slammar alla slangarna igen och så slammar alla mina munstycken igen och så får jag problem med det.
Mm.
Så att där har jag haft svårt att lösa det med ekogödsel.
Mm.
Och halleluja om någon kan tipsa mig om ett ekogödsel som inte beter sig så, som skulle kunna funka.
Maila Anette då.
Men jag blir inte, jag mejlar mig precis, men jag får inte ångest om jag måste använda lite blomstra eller någonting. Mm. I just under pluguppdragningen.
Mm.
Däremot så skulle jag aldrig hälla det på jorden där ute där det finns bättre alternativ. Där har jag min hästgödsel, där har jag det som funkar.
Mm.
Mm.
Och att kompostera ett icke-ekologiskt citronskal, skulle du spotta på mig då?
Nej.
Nej?
Det skulle jag inte göra. För att det är bättre att du komposterar det än att du inte
gör det. Nej, men exakt. Men det är bara det är något som jag har reflekterat över och funderat över.
Ja, och sen är det ju också det att det man ska tänka på är att den effektivaste platsen för att bryta ner eventuella miljögifter, det är ju en jord med hög biologisk aktivitet.
Mm.
Till exempel i en kompost.
Mm.
Bönderna använder ju såna här biobäddar där de spolar av sina sprutor och sånt där. Så att de bekämpningsmedel som eventuellt är kvar i, eller de är på traktorn och sådär, de ska hamna i den här biobädden som är som en stor jättekompost. För där bryts det ner.
Mm. Mm.
Så att det är absolut bättre att lägga det skalet där än att lägga det någon annanstans.
Mm.
Där det inte bryts ner.
Skönt.
Sen, klart, finns det ekocitroner så köper man det istället.
Givetvis, absolut. Så är det bättre.
Ja.
Ja, men det låter sunt, det låter vettigt, det låter realistiskt. Tänker det är svårt, det blir väldigt svårt. Det kan vara svårt att leva.
Mm.
Om det ska vara sådär. Hårt,
ja, jag tycker att man ska sikta mot stjärnorna. Men om man inte kommer ända dit upp så får man vara nöjd också. det är bra att ha en ambition och så får man vara lite realist.
Mm.
Och inte få så mycket ångest.
Nej, just det.
Nej, vi gör så gott vi kan. Sen är det också det här, när man började att ekoodla själv då, om man gör det, så får man ju en annan syn på de andra varorna som omger den. Jag går ju inte till affären och köper konventionellt odlat kaffe helst, utan jag vill ha ekokaffe. Och jag köper helst ett vettigt mjöl, ekomjöl, kanske någon gammal kultursort som har högre halt av näringsämnen och sådär än ett rent vitt vete. För att jag bryr mig hemma och då vill jag gärna bry mig om de andra också som producerar och köpa utav dem och gynna dem och få ett hälsosammare liv själv kanske.
Det här med stadsodling och takodlingar och gerillaodling och odlas överallt.
Mm.
Men samtidigt då så tänker jag på just det här med staden och stadsodlingen. Alltså stadens strävan efter att vara eller bli självförsörjande känns det som ibland. Alltså att staden vill separera sig. Mm. Vad säger du om det? Är det ens realistiskt att staden ska vara självförsörjande? Har det inte gått lite långt där?
Jag tror att stadsodling och så är jättebra som pedagogiska exempel. Det är bra för fler blir odlingsintresserade. Och man får upp ögonen för hur mycket jobb det faktiskt krävs och liksom, hur mycket kan man producera på en viss yta och sådär. Men om du tittar på storleken på de långtradarna som rullar in från centrallagren in på ICA Maxi här längre ner på vägen, så tror jag man inser att det krävs lite mer än en liten stadsodling för att försörja Göteborg i alla fall. Absolut. Så att jag vill hellre vända på det så här. Varför måste alla bo i stan för?
Mm.
Varför måste alla bo? Ja, vi är så himla inriktade på att alla ska bo i stan och alla ska gå på café och alla ska läsa. det funkar förr i världen när städerna var mindre, då odlades maten kring staden utav de bönderna som bodde närmast. Och så rullade de in med sin vagn till torget och så sålde de grejerna. Och så försörjde man stan. Liksom. Då var det inte större än så. Nu kommer det lastbilar från hela världen och flygplan och så.
Ja, fast varför vill man gå så långt då? Varför kan man inte ha det precis som så? Det låter ju mer rimligt, va? Mer vettigt. Varför ska man gå så långt i sin strävan att separera sig och bli självförsörjande? Eller varför tror man att det är toppen?
Jag vet inte. Jag tror helt enkelt inte att man kan riktigt tillräckligt mycket om odling. Usch, nu sa jag något hemskt. Nej, men man kanske inte inser vilka arealer det krävs för att odla någonting. Och sen undrar jag, handen på hjärtat, hur många som är beredda att avstå ifrån alla färska varor och sådär på vintern om det inte går att odla. För att det är ju faktiskt inte energieffektivt att odla saker under konstbelysning i inomhuslokaler.
Mm, det där är ju intressant.
Det är det inte. Det finns det ju beräknat liksom. Mm. Utan att ska vi vara riktigt, riktigt miljövänliga och energieffektiva och sådär, så ska vi ju äta det som går att producera här i säsong. Eller som går att förvara.
Det är alltid att äta och leva efter säsongen. Det är det som är lyckan.
Ja.
Anette, jag blev ju så glad att se att du har ju faktiskt med dig lite böcker.
Mm.
Berätta, vad är det du har med dig för någonting?
Ja, först och främst har jag med mig Kål och krasse, en bok av Lena Israelsson som handlar om köksträdgårdar i Sverige. Och den gjorde hon som en potagerbok, där det helt enkelt är olika, presenterade olika trädgårdar. Hur man kan tänka när man ska göra en potager, olika designer och olika växter och så. Jättetrevlig liten bok. Där faktiskt där vår köksträdgård också är med, fast en tidig version av den. Den ser inte riktigt likadan ut idag.
Spännande.
Sen har jag en liten husbibel som heter Nordiskt ljus och italiensk hetta. Yeah. Och den är ifrån Göteborgs botan. Rigmor Selander och Mona Holmberg har skrivit den. Och den är jättebra som uppslagsverk på blommor. Mm. För här finns smarta tabeller om vilka växter som behöver förodlas när och om de blommar länge och vad de har för temperaturkrav och massa sånt där. Plus en massa fina exempel på deras sommarblomsrabatter som de har gjort på Botan. Mycket läckra bilder.
Just det.
Så den är kanonbra om man ska välja blommor. Sen är det lite tunnsått med potagerböcker på svenska. Mm. Så att jag har köpt två stycken engelska. Det här är mina favoriter. Gardens of Plenty, The Art of the Potager Garden utav Marilyn Abbott. Och hon har den lyxen att hon har en trädgård på varje halvklot. Så att hon har evig sommar. En köksträdgård i England, en köksträdgård i Australien tror jag faktiskt.
Men vi älskar årstiderna, eller hur var det?
Ja, just det. Men nu ska vi ju inte resa så mycket längre med flyg och sånt där. Mm. Så man får nöja sig med halva året.
Mm.
Men fantastiska bilder. Och den går att få tag på begagnad. Jag tror inte att det finns några nytryck, tyvärr. Mm. Men ut och titta på Amazon och sådana ställen så går den att hitta. Gardens of Plenty. Och sen har vi en författare som heter Joy Larcombe som har skrivit flera grönsaksböcker. Och hon har skrivit en som heter Creative Vegetable Gardening. Där hon helt enkelt visar upp exempel på hur man kan ha lite kul med sina grönsaksplanteringar. Och det är också väldigt fina bilder i den. Och bra sortförslag och sånt. De har några år på nacken, båda de här böckerna, men jag tycker att de håller fortfarande.
Spännande, vad roligt. Och jag tänker så här att vi tar en bild på de böckerna så lägger vi ut dem på sociala medier sen. Anettes bästa tips alltså. Ja, avslutningsvis så kan vi ju konstatera då alltså att om trädgård nu då är den nya maten, så är det ju naturligt att det blev, eller att det har blivit odlingen som slagit stort. Då odlingen är direkt kopplat till intresset för maten och hela den här hipstereran som ändå har pågått. Fortsätt följa En annan slags trädgård på sociala medier. Annette Boeng. Också heter Boang på sociala medier, på Instagram. Tack för idag. Tack för att du kom, Annette. Underbart att ha dig här.
Mm, tack för att du fick komma hit. Härligt att träffa dig live.
Underbart, äntligen. Ha det bra. Hej då.